Från coronaberedskap till brottsbekämpning hörs samma urskuldande klagosång. Ingen såg det komma.
Vi inte riktigt såg det komma.
Jag tror ingen såg det komma.
Jag tror inte att någon kunde förutse.
Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss.
Är det verkligen möjligt att ingen någonsin ser någonting komma i myndighetssverige? Eller är det en undanflykt som röjer andra problem i den svenska statsförvaltningen? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I veckan avslöjade Sveriges Radios Ekot att Folkhälsomyndigheten sedan den 17 mars slutat anteckna viktiga delar av Sveriges beredskapsplanering, med konsekvensen att denna viktiga information inte längre är tillgänglig för allmänheten. Varför har svenska myndigheter så svårt att se vart saker är på väg? Varför vill man begränsa allmänhetens insyn? Och vad blir konsekvenserna av ett bristande ansvarsutkrävande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så är jag tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att producera en aktuell film varenda vecka skulle inte vara möjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Ett stort tack för det. Prenumerera gärna på min kanal här nedanför om du inte redan har gjort det. Klicka i klockikonen och skriv upp dig på mitt veckobrev för att inte missa när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med subatomär noggrannhet varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om aningslöshet, agitation och ansvar. Häng med! You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today, lär den amerikanske presidenten Abraham Lincoln en gång har sagt. Lincoln offrade ytterst sitt eget liv för denna princip när han lönnmördades i sitt ansvarstagande för att hålla unionen samman i sviterna efter det amerikanska inbördeskriget. För den enskilde är det i allmänhet skönt att slippa ta ansvar, men i en komplex organisation riskerar obekväma problem att undvikas om det inte finns robusta mekanismer för ansvarsutkrävande med potentiellt katastrofala konsekvenser som följd.
This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently.
Det är inte mitt fel,
är etatisternas credo i författarinnan Ayn Rands bok Och världen självde. Berättelsen om en värld stadd i sönderfall till följd av oansvarighet och inkompetens når sitt klimax när ett helt tåg fullt av människor tillåts köra mot sin död. Som ett resultat av att dussintals människor alla utgått från att ansvaret är någon annans. Skurkarna i Rands bok är dock hederligare än det svenska myndighetsetablissemanget och nöjer sig med att slå ifrån sig sitt personliga ansvar snarare än att påstå att ingen såg det komma när det koleldade lokomotivets koldioxidångor kväver sina passagerare i en lång tunnel. Ett rättrådigt och rakryggat ansvarstagande, även i svåra tider, är i många fall skillnaden mellan konstruktivitet och passivitet, mellan framgång och misslyckande och mellan liv och död. Frågan om den svenske tjänstemannens ansvar har långa historiska rötter. Kung Gustav Vasa insåg vikten av en effektiv och ansvarskännande statsförvaltning och kritiserade sina tjänstemän hårt för att de vältra och söla sig i rikets pengar. Vasa menade att ståthållare och fogdar borde idka måttlighet och stiftade nya lagar för att framtvinga en mer ansvarsfull statsapparat. Gustav Vasas reformer blev så tongivande för den svenska förvaltningen att ämbetsmännen ännu på 1870-talet fick svära en ed där de lovade att uppfylla kraven på bland annat nit, redlighet, oväld och oegen nytta. Och ända fram till 1970-talet kunde en ämbetsman bli både personligen skadeståndsskyldig och straffas i domstol för alla slags fel och underlåtelsesynder. Men sen ändrades det. Stockholms Större delen av ämbetsmannaansvaret ströks 1975 efter en reform som expressbereddes av bland andra Olof Palmes vän och konsultativa statsråd Carl Lidbom. De officiella skälen som angavs för detta var att man ville harmonisera arbetsvillkoren mellan offentliganställda och privatanställda samt att statsapparaten påstods ha vuxit sig så stor att nya och mer tillåtande regler var nödvändiga.
Bigger and better than ever.
Utöver att staten tydligen plötsligt blivit för stor för personligt ansvar, så hade det också slumpat sig så att en enorm säkerhetsskandal året innan hade briserat. Den så kallade IB-affären drog in hela den socialdemokratiska regeringen, inklusive Carl Lidbom, i en härva där man anklagades för att i hemlighet ha upprättat en underrättelsetjänst som utan riksdagens kännedom åsiktsregistrerade svenska medborgare.
Vi har lagt uppgiften att föra det säkerhetsregister som behövs för personalkontrollen på polisen och ingen annan myndighet.
Vad säger professor Jäger själv om det här resonemanget?
Ja, jag tror ju inte riktigt det stämmer.
Förutom detta så har vi de verkliga spionerna som Folket i Bild avslöjade i våras. Det som kallas för IB, eller den särskilda verksamheten. Sveriges spioner är tänkta, säger man, att delta i en internationell byteshandel med hemliga uppgifter, även om det sker med mer eller mindre tvivelaktiga metoder.
Avskaffandet av ämbetsmannaansvaret stärkte statens och myndigheternas makt genom att göra det svårare för ämbetsmän att dömas för tjänstefel och minskade den offentliga inblicken i myndigheternas arbete. För svaga möjligheter till ansvarsutkrävande skapar en negativ incitamentstruktur i vilken organisation som helst. Den som inget gör sitter tryggt, medan den som pekar på obekväma problem upplevs som besvärlig och riskerar både karriär och heder. Ett företag som drivs på detta sätt gör omedelbart konkurs och ersätts av mer ansvarsfulla verksamheter.
Are you saying my money's all gone?
Mm-hmm.
But I made all the right moves, didn't I?
Yes, I know. Yes, sir.
Every move a right one.
I see it all now. You're just a bunch of yes men. I was making the wrong moves and you were too gutless to tell me. Isn't that right?
Yes, I know. Yes, sir.
Right answer.
Men statsförvaltningen gör inte konkurs, eftersom den tilldelas medborgarnas pengar varje år oavsett hur den presterar. Resultatet är däremot detsamma som för ett vanskött företag. Man undviker in i det sista att kännas vid obekväma problem och försöker istället att skylla ifrån sig. Den rådande coronakrisen är ett tydligt exempel på just denna typ av undflyende. I krisens inledning var det bekvämt att låta Folkhälsomyndigheten fatta besluten, medan regeringen höll sig behagligt passiv.
En stor lyhördhet inför expertisens råd.
Men vi bedömer det från fall till fall och lyder myndigheternas råd.
När de svenska beredskapslagren visade sig vara otillräckliga var det bekvämare att justera ner skyddskraven istället för att erkänna och åtgärda bristerna.
SVTs granskning har visat hur Arbetsmiljöverket både tonat ner och backat från sitt eget krav att det alltid skulle behövas både visir och munskydd i nära vård av covid-patienter.
När Sverige visade sig sakna kapacitet att bedriva masstestning var det bekvämare att säga att testning inte behövdes än att erkänna och åtgärda kapacitetsbristen.
Skulle du önska att du hade testat mig?
Nej, det tror jag inte hade gjort någon skillnad.
När den oåtgärdade bristen på både tester och skydd slutligen gav Sverige ett av världens högsta dödstal började alla inblandade istället att skylla på varandra. Landstinget i Stockholm skyllde på transportlogistiken.
Leveransen som var på väg till oss. Jag tror ingen såg det komma.
Socialstyrelsen skyllde på regionerna.
Regionerna har ansvar för att ha den sjukvårdsmateriel man behöver.
Regionerna skyllde på staten.
Att upprätthålla ett beredskapslager är ju inte det som är ansvaret.
I lagen om regionernas krisberedskap står det faktiskt också att staten ska finansiera det som krävs.
Och staten skyllde på Folkhälsomyndigheten. De allt mer desperata försöken att i elfte timmen täcka upp för åratal av bristande ansvar fungerade naturligtvis inte alls. Den testkoordinator som man under buller och bång tillsatte för att få ordning på den svenska testningen avgick efter bara 3 veckor på jobbet utan att varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten ens kände till det.
Då meddelar hon att hon går tillbaka till sin heltidsprofessur på Karolinska institutet. Samtidigt så har Folkhälsomyndigheten meddelat att hon ska börja jobba hos dem den 1 juni. Men det säger hon att nej, det ska hon inte göra.
Ja, det är ytterligare ett bevis på att regeringen inte klarar av att styra upp det här. Det är ett haveri som pågår, ett haveri för regeringens testprogram.
Detta är resultatet av en systemisk avsaknad av ansvar, delägarskap och transparens. Folkhälsomyndigheten har sedan den 17 mars även slutat nedteckna de beredskapssamtal man för med smittskyddsläkare varje vecka. Med konsekvensen att det inte längre finns några offentliga handlingar att tillgå.
Folkhälsomyndigheten har frångått sina egna rutiner sedan coronaviruset började spridas på allvar i Sverige. Så att minnesanteckningar från centrala möten med landets smittskyddsläkare hålls hemliga.
På samma sätt avslöjade Sveriges Radios Ekot nyligen att Arbetsmiljöverket hade raderat mejlkonversationer rörande just de nedjusterade skyddskraven inom äldreomsorgen för att slippa en svår debatt. Detta är inte några enskilda undanflykter i en unikt svår kris. Det rör sig om sedan decennier institutionaliserade metoder för att kringgå offentlighetsprincipen och för att undvika ansvarsutkrävande. Tidigare i år raderade Region Sörmlands regiondirektör också mejl med uppgifter om smittotal i äldreomsorgen när de krävdes ut av tidningen Eskilstuna-Kuriren. 2018 avslöjades att regeringskansliet hade kritiserat Försäkringskassan för att man lämnat ut offentliga handlingar rörande en kontroversiell uppsägning som dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll genomdrivit. Den nytillförordnade chefen för Försäkringskassan, Maria Hemström Hemmingsson, kommunicerade internt att regeringskansliet förvisso ansåg att Försäkringskassan naturligtvis får göra som de vill, men tillfogade även en varning om att det kommer att få allvarliga konsekvenser för våra dialoger och samtal och den information de är beredda att dela med oss, vilket hon beskrev som djupt olyckligt. Hemmingsson avslutade med att uttrycka en önskan om att hädanefter själv få besluta vilken information som ska delas med journalister. 2017 erkände Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren öppet att man hade gjort avsteg från lagen i hanteringen av säkerhetsklassad information. Handhavandet medförde kriminell fara för rikets säkerhet och blev en mycket stor skandal. Men ingen av de inblandade undergick rättslig prövning för tjänstefel. En begäran från den moderata riksdagsmannen Jan Eriksson om dokumentation kring det säkerhetspolitiska råd som påståtts hantera ärendet visade att det inte fanns någon dokumentation som tydde på att rådet någonsin ens existerat. Senare samma år satsade Löfven-regeringen omfattande politiskt och ekonomiskt kapital på att ge dåvarande utrikesminister Margot Wallström en prestigefull plats i FNs säkerhetsråd. Under denna process stämplades hundratals dokument som sekretessbelagt arbetsmaterial. Kostnadsposter gömdes undan i en fristående stiftelse och utbegärda offentliga handlingar uteblev. Material som av journalister efterfrågades redan i november 2017 sågs nogsamt till att av tidsbrist inte kunna delas med allmänheten förrän efter valet. Justitieombudsmannen fällde i ärendet omdömet. Med hänsyn till att utrikesdepartementet återkommande och under flera år brustit i hanteringen av framställningarna om att få ta del av allmänna handlingar är det angeläget att följa upp det arbete som görs. Inget har hänt. 2014 lät Försäkringskassans dåvarande generaldirektör Dan Eliasson radera miljontals mejlkonversationer mellan myndighetens 13 000 medarbetare. Säkerhetsstaben kommenterade raderingsbeslutet med orden: ledningens agerande är obegripligt. Först köper man in ett säkerhetssystem och ger oss i uppdrag att spara all trafik. Sedan, efter att vi granskat ett antal chefer, säger man plötsligt att loggandet av e-post bryter mot reglerna. Detta beteende upprepades även på Eliassons nästa arbetsplats som generaldirektör för Polismyndigheten. En intern utredning konstaterade där att hur handlingar diarieförs, handlades och lämnades ut till allmänheten ansattes av mycket väsentliga brister. Problemet är strukturellt och genomsyrar hela den svenska statsförvaltningen. Offentlighetsprincipen rundas regelmässigt. Myndigheterna präglas av ideologisk aktivism och politisk styrning i högre grad än av konsekvensneutralt ansvarstagande. Och ingen vill kännas vid obekväma problem förrän det är för sent att lösa dem på ett ordnat sätt.
Self-improvement can be achieved, but not with a quick fix.
Och därför är det ingen som ser det komma. Detta är inte värdigt en rättsstat med ett av världens högsta skattetryck. Det är däremot den direkta konsekvensen av en statsförvaltning utan tillräckligt tjänstemannaansvar. Vad innebär egentligen tjänstemannaansvar och hur har denna fråga hanterats i riksdagen? Jag fick ett samtal med den moderata riksdagskvinnan Ida Drougge som under många år aktivt drivit just denna fråga. Hej Ida Drougge! Du är riksdagskvinna för Moderaterna och du har lite grann specialiserat dig på frågan om tjänstemannaansvar.
Ja, det har blivit så.
För att börja från början, vad är tjänstemannaansvar?
Det handlar om att utkräva ansvar när tjänstemän i stat och kommun, om de begår fel. Och den bärande punkten här är att det ansvaret ska utkrävas i domstol, alltså straffrättsligt. Och inte på arbetsplatsen, mellan personal och fack, exempelvis i någon form av dold förhandling.
Skulle man kunna säga att det är alltså ett skydd mot att myndigheterna ska begå oegentligheter?
Ytterst är det en moralisk fråga, tycker jag. Vad vi vill ha, hur vi vill att staten ska vara. Jag tycker att tjänstemän är statens förlängda arm. De verkställer politiska beslut. Och om man då gör det dessutom då på ett felaktigt sätt så är ju det inte bara dåligt i största allmänhet och olagligt utan det blir också odemokratiskt.
Vad blir konsekvenserna av att inte ha tjänstemannaansvar?
Framför allt så gör ju det att misstron mot staten kan växa. Alltså att den här kända tilliten som vi har i grunden har i Sverige till våra myndigheter, att den försvinner när man ser skandal efter skandal. Och de felen, lagbrotten, inte leder till några stora eller allvarliga konsekvenser för de tjänstemännen. Då undrar man ju hur rättvis staten är och hur oberoende den är. Om den kanske inte gör skillnad på folk och folk.
Riksdagen fattade 2018 ett beslut för utökat tjänstemannaansvar. Och detta med vad som kallas då acklamation, det vill säga det var ingen som opponerade sig. Vad har hänt sedan riksdagen fattade detta beslut?
Det kan ju verka byråkratiskt, men i grunden tror jag det är ganska bra. Så förutsätter ju lagändringar ofta någon form av utredning. Och det är vad regeringen då förväntas att göra. Det har de inte gjort. Men istället så har de berättat det här på regeringskansliet. Och det har man gjort i 2 år. Och sen så nu så kommer man med direktiv. Men ja, de är ju inte i linje med riksdagens beslut då, tyvärr.
Den 18 april 2018 uppmanade alltså en enig riksdag regeringen att utreda och lämna förslag på ett utökat straffrättsligt ansvar för tjänstemän. Beslutet fattades med så kallad acklamation, vilket innebär att det inte ens fanns någon opposition i frågan. För alla vill ha det här. Eller nästan alla vill ha det här. Man måste nämligen minnas att det var valår och att Socialdemokraterna riskerade omfattande negativ publicitet om man hade fortsatt att förhindra det ansvarsutkrävande som statsminister Olof Palme med så digra demokratiska konsekvenser avskaffat 1975.
Sen när de just dessa ämbetsmän och domare går igång, då ropar man på att politikerna ska ingripa för att sätta stopp på dem. då är det ingen ordning så att säga, på järnvindlingarna.
Efter 2 års väntan och otaliga påstötningar från riksdagen kom så slutligen ett direktiv i frågan. Direktivet föreslår i korthet att man tillsätter en enskild individ att under 1,5 år utreda om det behövs något stärkt tjänstemannaansvar. Detta är alltså inte vad riksdagen efterfrågade. Riksdagen har enhälligt redan beslutat att man vill ha ett stärkt tjänstemannaansvar. Man bad regeringen bara utreda hur det ska utformas. Detta flagranta förhållande ska jämföras med exempelvis den så kallade gymnasielagen som gav 9000 afghanska män utan asylskäl uppehållstillstånd efter bara ett par månaders beredning. För sanningen är att Socialdemokraterna har allt att förlora på det utökade straffansvaret vid tjänstefel som riksdagen beslutade om 2018. Risken är nämligen överhängande att pressade tjänstemän då kommer att börja avslöja oegentligheter i statsförvaltningen för att själva undvika straff. Och om den omfattande politiska styrning som drivit myndighet efter myndighet till haveriets rand uppdagas och rättsligen prövas, då riskerar den redan svårt sargade socialdemokratin att fullständigt falla samman. Att tjänstemän idag inte ställs till svars för de beslut de fattar är grunden för upprätthållandet av den Potemkin-kuliss det svenska samhället degenererat till att bli. Allt Sverige gör är perfekt, moraliskt och främst i världen. Tills illusionen plötsligt kollapsar i ett haveri av avslöjande beskyllningar och påståenden om att ingen såg det komma. Den politiska makten i Sverige vilar på att samhället fortsätter att acceptera detta bedrägeri. En korrumperad rättsordning där medborgarna förväntas följa lagen eller straffas, medan tjänstemän tillåts både göra avsteg från lagen, kringskära offentlighetsprincipen och ljuga om beredskapstillståndet utan konsekvenser, undergräver inte bara förtroendet för de svenska myndigheterna. Det riskerar att rasera det helt. Och valet mellan en raserad socialdemokrati och ett raserat rättssamhälle torde vara enkelt. Och gissa vad? De allra flesta ser det komma. Tycker du att transparens och ansvarsutkrävande är ett föredrag framför slutenhet och ansvarsfrihet i myndighetsutövande? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av oansvariga myndigheter? Dela i så fall gärna med dig av dessa i kommentarsfältet här nedanför. Jag samlar nämligen på denna typ av information och uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror på frihet. Men bara under ansvar. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.